Så, det har blivit dags för Ur arkiven. Varannan onsdag så letar vi fram ett äldre historiepodden-avsnitt som vi tycker är värt lite ny tid i solskenet.
Ja, och det här avsnittet spelade vi in, var det 2018?
2019 faktiskt.
Ja, okej. Okay. Jag kommer ihåg att vi satt i Budapest och spelade in det här på ett hotellrum.
Det är helt riktigt.
Och det var ju väldigt rolig diskussion när vi skulle komma fram till vad det skulle kallas.
Exakt, avsnittet heter Proletariatets diktatur och det handlar om humor i Sovjetunionen.
Ja, just det. Och det var ett roligt avsnitt att spela in och jag hoppas att det är roligt att höra på också.
Ja, det är med skräckblandad förtjusning som man ger sig in i den mycket absurda sovjetiska världen. Vi tycker att det är ett toppenavsnitt och vi hoppas att du som inte har lyssnat på det också tycker det och att du som har lyssnat på det när det sändes tycker att det är värt ett varv till.
Jag har ett väldigt pretentiöst intro.
Underbart.
Okej, vi kör igång.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Från AB Viglet, detta är Historiepodden och jag heter Robin Olofsson. Så jag har lyssnat på ett avsnitt av This American Life varje dag nu sedan den 20 december då jag påbörjade ett projekt att lyssna på samtliga av deras timmeslånga specialavsnitt. Och när jag hade gjort det så hade jag satt en ny vana. Och vanor har ju den egenheten att de gärna bara fortsätter. Någonstans på vägen började tonen i den podden spilla över i mitt eget liv. Jag drömmer i This American Life-prosa. Korsklipper intervjuer med en speakerröst i mitt eget huvud. När jag ser en människa på stan tänker jag, vilken är din berättelse? Denna inledning är en hyllning, eller kanske ett plagiat, eller både och. Okej, så för er som inte har sett den så gjordes en film 2017, The Death of Stalin. Jag såg den för 2 veckor sedan och den är så rolig. En komedi som utspelar sig i kölvattnet av Josef Stalins död. Briljant. Maktpretendenterna Beria, Malenkov, Molotov och Khrushchev är ju tragikomiska karaktärer. Var ska de vara om inte en komedi? Var hör de hemma om inte en komedi? Men det är speciellt en scen som dröjt sig kvar. Efter en blöt kväll i den röda tsarens hov kommer Nikita Khrushchev hem och berättar för sin fru vilka skämt han har dragit och hur Stalin reagerat på detta.
I made a joke about the farmers.
Did Stalin laugh?
Yeah. Made a joke about the Navy. No laugh.
No more Navy jokes.
Good evening.
Get this lot checked in.
Bönder kul, flottan inte kul. Och som filmen porträtterar det hela kunde den där fingertoppskänslan för vad Stalin tyckte var kul avgöra huruvida du hörde hemma på utrotningslistorna eller inte. Ben Lewis, dokumentärfilmare och författare, han har kallat det sovjetiska systemet för en skämtproducerande maskin eftersom de ekonomiska teorierna, det politiska förtrycket och den överhängande absurda verkligheten skapade situationer som har en inneboende humor. Så idag ska vi prata om att skratta högt där döden ser. Vi ska prata om humor i Sovjetunionen. Stay with us!
Välkomna till Historiepodden. Det här är väldigt intressant.
Vad?
Ja, det är ju så att du tar den här podden till nya nivåer på något sätt. Det här, vad vi nu har upplevt är alltså en förinspelad inledning av Robin. Och vi har bara suttit här nu och tittat på varandra under tiden som din inspelning har rullat då. Jag var väldigt nära att avbryta under den och fråga vad fan är det som pågår egentligen.
Ja.
Det här var bland det mest pretentiösa jag har hört från din sida. Men det var ju väldigt fint.
Tack så mycket.
Och så. Men det är lite ur gängerna här nu.
Ja, jag tänkte att det var lite kul att leka med. Jag har lyssnat så mycket på This American Life, en amerikansk podcast som där jag försökte härma tonen. Musiken kommer direkt ifrån This American Life. Det är Stellwagen Symphonette som har gjort den. Klippet från filmen Death of Stalin, också jättebra film som jag varmt kan rekommendera. Hej på dig, Daniel.
Hej, hej.
Vi sitter här i ett hotellrum i Budapest.
Jajamän.
Och spelar in det här avsnittet. Jag hör att det är lite ljud utifrån korridoren och det kan vara någon dörr som dunsar. Men det kommer säkert inte gå in så mycket på bandet. Det är ju så att man måste ju åka till Ungern, komma nära det gamla sovjetblocket eller vara i det gamla sovjetblocket för att kunna prata om sovjetisk humor på ett bra sätt.
Är det så?
Ja, det är så jag har tänkt.
Ja, bra tänkt där. Ja. Vad är ett kommunistskämt egentligen? Det ska jag tala om. Klassfienderna, det är de som uppfinner skämten.
Ja.
Kamraterna berättar om.
Ja.
Och centralkommittén förverkligar om.
Ja, det där skrattet. Nej, det är roligt.
Ja, och det kommer bli mer av den varan vart efter här.
Ja, vi kommer berätta massa olika episoder och försöka ge det här såklart en historisk bakgrund. Det kommer bli intressant, tror jag. Jag tänkte vi kan börja att värma upp lite grann. Nu är vi igång. Vi har hört min fina inledning. Vi har fått höra dig dra ett skämt. Men jag tänkte att jag kan presentera några förslag på titel till detta avsnitt. Så kan du hjälpa mig att välja vad det borde heta.
Mm.
För Ben Lewis, som jag pratade om i inledningen, hans bok och dokumentär heter Hammer and Tickle. Alltså sickle, skära, blir det tickle, att kittla. På svenska heter filmen Humorn och skäran. Humor låter ju nästan som hammare, inte riktigt, men det är ju så de har försökt jobba där.
Men är det inte översatt till hammaren och skämtet?
Hammaren och skämtet, just det.
Ja.
Så att det är lite bättre än...
Apropå avdelningen rättelse och fel så går vi in och rättar det redan nu här då.
Bra uppstyrt.
Eftersom det fanns ett fel i inledningen för 2 veckor sedan som jag också vill påpeka. Ludvig den 15 var inte far till Ludvig den 16 och det är oerhört pinsamt att min inledning vilseledde folk kanske att tro detta. Det var ju hans farfar, Ludvig den 16 var alltså son till Ludvig den 15, så är det där.
Så var det åtgärdat.
Ja.
Mm. Jag har skrivit några olika förslag på vad det här avsnittet skulle kunna heta. Då får du hjälpa mig att välja. Det första, proletariatets diktatur.
Mm. Ja.
Ja, den var jag lite nöjd med.
Nästa.
Släng dissidenterna i brunnen.
Den är kul.
Ja.
Den är kul.
Ja, förslag 3. Det humoristiska manifestet.
Mm.
Riff på Marx där.
Jo.
Kommer din tärn.
Ja, den är ju också stretchigt alltså.
You laughing my ass off. Nu börjar de bli ganska dåliga här.
Ja, det är viktigt.
Den sista är då ROFL. Revolutionär ordning för lustigheter.
Ja, nu är det ju så att det finns en begränsning för hur långa tecken det kan vara i titeln också.
Ja.
Jag får släng dissidenterna i brunnen plats, så röstar jag för den.
Okej, okay. Ja, det kommer heta antingen så eller proletariatets diktatur, som jag tycker är lite roligt. Nu är vi igång och skoja. Vart ska vi börja med historien här egentligen?
Man kan ju börja med politisk humor generellt.
Just det.
Kanske, och inte bara... Alltså inom Sovjetunionen då, eller östblocket.
För alltså, vi kommer ju befinna oss under kalla kriget när vi pratar om det här avsnittet, och det kan vara värt att...
och även lite tidigare.
Ja, i och för sig. Men mycket under kalla kriget. Och jag tänker att man kan ta med sig det här att det representerar en konflikt mellan världsbilder, inte bara 2 ekonomiska teorier och 2 olika politiska system, 2 olika mentaliteter, utan... Det är på mycket så här, att förstå hur kulturella yttringar som skämt används är en viktig del att förstå den här tiden. Ska skulle jag vilja påstå.
Mm. Tidig politisk humor är ju de här karikatyrbilderna som kommer från ordet karikatura.
Mm. Det låter grekiskt.
Eller
latinskt.
Latinskt snarare. Det betyder att lasta.
Mm.
En italiensk konstnär på 1500-talet, Annibale Caricacci.
Mm.
Han höll på med karikatyrer mycket. Och han menar på att en karikatyr, den söker den perfekta deformiteten, det vill säga det fula, överdrivna och sådär hos en person som enligt honom då är kärnan i en människas personlighet.
Okay.
För en karikatyrteckning är ju en bild på en person eller en händelse som är överdriven. Och det, nu pratar vi bilder, alltså teckningar och så.
Just det, det är en sorts förvrängd verklighet.
Mm. Caricacci, han roar sig med att teckna sina vänner och sådär. Men den moderna karikatyren handlar ju mer om politik då.
Mm.
Och där har vi Benjamin Franklin som sätter igång och rita avhuggna ormar som då behöver på något sätt sättas ihop och som ett pussel. Och det där ska då föreställa någon slags kamp emot den brittiska monarkin då. Att den här ormen som är uppdelad i olika bitar är de här 13 kolonierna.
Mm. Förklara för den som inte är med på tåget, vem är Benjamin Franklin?
Ja, han är ju då en amerikan under 1700-talet.
Mm.
Och kommer vara med att skriva grundlagar och grejer för den nybildade USA.
Yeah.
Så vi befinner oss alltså i Nordamerika här under 1700-talet. Men karikatyrteckningen slår ju verkligen igenom under 1800-talet först. I och med att tidningarna får en massiv utbredning och läskunnigheten och tryckpressar ökar i antal.
Mm.
Och då ökar också karikatyrerna i antal. Och särskilt då i det politiska livet. Det blir ju en politisk maktresurs kan man säga. Att framställa sina politiska motståndare på ett vad ska man säga, nedlåtande och hånfullt sätt.
Mm.
Det är svårt att försvara sig mot humor också. För man blir ju lätt den här humorbefriade.
Mm.
Som en tråkmåns och dysterkvist som inte tål att man blir driven med.
Mm.
Och man kan också lätt framstå som att man är emot yttrandefrihet.
Vilket också vissa människor var på 1800-talet.
Ja, ofta framhävs ju föremålet för karikatyren då alltså på ett överdrivet sätt. Det är kläder, ansiktsdrag och ofta också i samband med kända symboler.
Mm.
Det är klart att karikatyrteckningarna har en mörkare sida också med stereotyper och används som ren propaganda.
Den stereotypa antisemitiska judenäsan som sattes på Olof Palme på teckningarna.
Ja, till exempel på många sådana teckningar under 30-talet.
Ja, 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 verkligen.
I ett visst land. Men vi har också...
Kan det vara för land?
Ja, det är Tyskland.
Det är Tyskland, okej. Okay. Ja.
Det spansk-amerikanska kriget också inför det, 1898, så hetsar ju New York-tidningarna väldigt mycket till krig. Mm. Genom att framställa landet Spanien som en brutal vilde. Som viftar med en blodig kniv och sådär.
Mm.
Sen efter första världskriget, då har ju inställningen till krig generellt ändrats. Och då blir istället karikatyrbilderna en slags motor för isolationistisk politik. Att det här ska vi inte blanda oss i. Vi ska hålla oss utanför det här andra världskriget som verkar komma.
Mm.
Så karikatyren kan ju användas på olika sätt i olika syften.
Om vi ska komma in på Ryssland och framförallt Sovjetunionen så finns det två olika spår att utforska när man ska prata om humor i Sovjet. Den ena handlar om den humor som fanns inom ledning, inom sanktionerade publikationer, systemets eget skoj. Det är intressant, det kommer vi diskutera. Men vi har också den samlade floran av skämt på systemets bekostnad, som det skämtet du drog i inledningen, som... väldigt mycket på systemet, inte på medborgarnas, på kamraternas bekostnad. Och Ben Lewis, som jag har nämnt nu, han menar att man kan prata om sovjetisk humor som en egen unik genre. En genre som tillät vanliga människor att vara dissidenter. Det här som George Orwell har skrivit i en flitigt citerad mening, att varje skämt är en liten revolution.
Mm.
Sen ska man komma ihåg att det här är inte helt okontroversiellt att säga det. David Cesarini och Claes Eriksson har skrivit en bok om sovjetisk humor. Det är många som har skrivit böcker om sovjetisk humor, har jag märkt.
Ja.
Det finns utgivet på en mängd olika språk. I alla fall,
De menar ju istället att Lewis påstående på sin höjd är en halvsanning, att samma typ av skämt, ofta precis samma skämt faktiskt, kan man hitta från Irak under Saddam Hussein eller i Tyskland under Hitler. Men det finns de här två olika spåren i Ryssland och Sovjet, systemets egna skämt och folkets skämt om systemet.
Mm. I ett land med förtryckta medborgare så blir ju humorn en slags sammanhållande, gemenskapsbyggande sak.
Mm.
Det blir ju tecken på förtroende mellan de som berättar skämten. Man säger ju bara de här skämten till de man litar på.
Mm.
Och det är ju, blir ju som en slags flykt från alltihop, en distans. Man skapar en ventil till det här goa, klumpiga, auktoritära styret och samhället. Om förtryckande politiker och symboler går att driva med så känns alltihop lite bättre. Man tar sig igenom vardagen.
Yes.
Ilska och missnöje över det här samhället kan man säga pyser ut i ett skratt lite då och då. Och skämtaren är ju den då som får möjlighet att definiera det här samhället som man lever i.
Mm.
Det blir ett sätt att, kan man säga, synliggöra de värsta orimligheterna i propagandan från staten.
Mm.
Och eftersom man inte kan påverka verkligheten med hjälp av demokratiska val så blir det som sagt att man skapar en distans. Man kunde inte minska den här skräcken eller kränkningarna från staten på något sätt. Man kan inte åtgärda bristerna på arbetsplatserna eller affärerna. Mm. Men man kan i alla fall skämta om eländet.
Ja.
Och då var du inne på statens egna publikationer.
Ja.
De måste kosta på sig att vara lite roliga och smådriva lite med alltihop ändå.
Så är det.
Och då fanns det ju en tidning som hette Krokodil.
Mm.
En satirtidning som var under statlig kontroll. Startade 1922.
Just det, utgiven av förlaget Pravda, sanningen.
Just det.
Också känd från tidningen Pravda,
ja.
Sanningen.
Precis. Och man kan säga att de ägnar sig åt kritik. Mm. Även om den var ganska mild mot systemets byråkratiska representanter och avigsidor.
Ja, precis.
Utbredd alkoholism och miljöförstöring och sånt kunde man skämta om också.
Mm.
Men egentligen var ju kritik mot själva systemet och de högsta ledarna helt otänkbar.
Ja, för udden är ofta riktad mot imperialiststater eller som du säger mot de här delarna av det egna systemet som inte är känsligt för de som faktiskt sitter i toppen.
Mm.
Vet du vart namnet krokodil kommer ifrån?
Nej.
Det är en Fjodor Dostojevskij-berättelse.
Mm.
Vilket är intressant. Den hade också motsvarigheter dels inom samtliga sovjetrepubliker. Igelkott fanns i Vitryssland. Humla i Kazakstan. Mm. Sen fanns det också en motsvarighet inom många av satellitstaterna. Geting i Bulgarien. Pigsvin, vad tror du den var?
Inte en aning.
Tjeckoslovakien.
Mm-hmm. Men att skämta om systemet, ja. Det är olagligt.
Yes.
Det är ren och skär antisovjetisk agitation.
Mm.
Så det får man inte hålla på med. Den här humorn är ju situationsanpassad,
mm.
får man ju säga. Så den bygger ju så mycket annan humor visserligen på igenkänning. Det är ett klassiskt humortrick.
Yeah.
Men nivån alltså av absurditeter och hyckleri i den sovjetiska medien, den är oerhörd.
Yeah.
Och därför kanske det är lite svårt för personer, människor i en annan tid, i en annan miljö och plats att fatta de här skämten alltid.
Mm. Ska vi dra ett skämt?
Ja, det är väl på sin plats.
Det är en man som han dör helt enkelt. Mm. Och så blir han skickad till helvetet. Och där upptäcker han att jag har ett val att göra. Han får välja mellan det kapitalistiska helvetet eller det kommunistiska helvetet.
Mm.
Så går han omkring där. Man vill ju shoppa runt, jämföra lite grann.
Mm.
Så funkar det ju ändå. Se vad som talar för och emot. Först kollar han in då det kapitalistiska helvetet och utanför dörren så står djävulen och han liksom skiftar lite grann i former. Ena kunden ser han ut som Ronald McDonald, sen blir han Ronald Reagan och så. Ja. Går fram till djävulen och säger, vad händer där inne? Och då svarar djävulen, jo. Det är så här att i det här kapitalistiska helvetet, va, där skinnflår de dig levande, de kokar dig i olja och sen skär de dig små bitar med vassa knivar.
Mm-hmm.
Nej, fy! Det här vill jag inte veta av.
Nej.
Nu går jag omedelbart, bums, till det kommunistiska helvetet och kollar in där. Framme så ser han en oerhört lång kö.
Ja.
Han bara, wow, vad är det här? Kommunistiska helvetet verkar vara intressant. Så han ställer sig i kön, köar, får vänta, det tar tid. Oj, halva dagen går. Till sist kommer han fram och vid dörren till det kommunistiska helvetet står en liten gammal man. Han ser lite grann ut som Karl Marx, va?
Mm-hmm.
Det finns drag där, liksom skägget och kanske bryter lite på tyska också.
Ja. Jag är fortfarande fri att välja, va, Karl, säger han. Och innan jag gör mitt val vill jag veta, hur är det inne i det kommunistiska helvetet? Ja, kliar sig i skägget och Marx lite otåligt. I det kommunistiska helvetet så skinnflår de dig levande, de kokar dig i olja och sen skär de dig i små, små bitar med vassa knivar.
Jaha.
Men det är ju samma som i det kapitalistiska helvetet, protesterar den här mannen då. Varför är det så lång kö? Jo, suckar Marx, ibland har vi slut på olja, ibland har vi inga knivar, ibland finns det inget varmt vatten.
Ja, och då blir min reaktion här, vad sant. Och det är ju ofta en reaktion som uppstår då, lika ofta som var roligt, eftersom det är igenkänning. Folk vet vilken brist det var på saker och ting här.
Just det, att stå och köa är någonting som var bekant i det kommunistiska samhällssystemet. Det är en längre tradition av berättelser som finns i det här ryska systemet. Seth Benedict Graham, han har skrivit en avhandling om den ryska anekdoten. Och anekdot i den här kontexten, det är ett politiskt skämt. Och jag försökte läsa den här avhandlingen, den finns fritt tillgänglig på internet som pdf, men det är torr prosa. Mm. För det var en avhandling om skämt, så är det inte att den liksom ruskar tag igen. Men det är ändå intressant. Många av de bästa skämten om tsarsystemet, de var väldigt enkla att översätta efter den ryska revolutionen. Det var att ändra några namn och ändra några titlar.
Okay.
Så gick det ungefär att fortsätta använda. Och när sen östblocket växte fram kom det kommunistiska samhällssystemet i kontakt med flera andra humortraditioner, med tjeckiska och med judiska traditioner till exempel. Och Ben Lewis, han jämför det här med ett virus som muterar. Och de här mutationerna, systemet har väldigt svårt att hitta rätt antikroppar mot det. Och även i de här kontexterna så fanns det redan ett färdigt material. Alltså, vi befinner oss i Ungern nu. Och århundraden av österrikisk överhöghet under den Habsburgska dynastin hade, precis som i fallet med Tsarryssland, skapat färdiga skämt som var lätt att anpassa för den nya samhällsordningen. Ett sånt skämt, när vi ändå är i Ungern, kan vi ta som exempel, för det här är ett gammalt, ska vara i alla fall enligt Ben Lewis, ett gammalt österrikiskt ungerskt skämt anpassat för sin nya tid. Mm. Och då handlar det om Mattias Rakosi, partichef som härskade i Ungern från sent 40-tal till mitten av 50-talet. En av Stalins män, även om han nog inte ingick i den här lilla gruppen av östeuropeiska vasaller som Stalin värderade allra, allra högst. Det finns till och med en episod som jag läste i veckan med de här spritfesterna hemma hos Stalin.
Mm.
Där Rakosi inför Beria ska ha kallat sina sovjetiska husvärdar för suputer.
Mm.
Farligt.
Ja, det är farligt.
Mycket farligt beteende. Ja, Rakosi åker ut efter Stalin blir utmanövrerad 53. Utmanövrerad, han dör.
Ja.
Okej, skämtet var det. Två vänner går ner för en gata. Den ena frågar den andra, vad tycker du om Rakosi? Jag kan inte berätta det för dig. Följ med. Svänger in på en sidogata. Nu, berätta, vad tycker du om Rakosi? Nej, inte här, säger den andra. Och så leder han in dem i trapphuset där på en lägenhetsbyggnad. Ja, okej. Men här då? Nej, inte här, det är inte säkert. Så de går ner för en trappa in i en tom, helt kal, helt övergiven källare. Det finns ingen där. Det har inte varit någon där på åratal. Okej, nu kan du berätta för mig, vad tycker du om vår president? Nåväl, säger den andra. Han ser sig nervöst omkring. Jag gillar honom verkligen.
Ja, och det här blir ju lustigt eftersom han inte tar säga det ute bland folk eftersom ingen gillar honom.
Det är ju ett
jag känner att det blir lite konstigt när jag sitter och förklarar skämten här, men bara tänker för säkerhets skull.
Ja, det är ju det skulle kunna vara den ena punchlinen. Att det skulle vara osäkert att säga det om Rakosi ute på gatan. Den andra punchlinen skulle kunna vara då att han var inte trygg att säga det ens där nere i källaren. Men jag tror skämtet är som du säger, att det var inte säkert för honom att på öppen gata tycka om honom. Ja, så att det här är ett gammalt skämt som tydligen har funnits även före östblocket som man då kunde använda igen.
Stalin, han var ju inte en person som bjöd på sig själv särskilt mycket.
Nej.
Förlöjliga honom, det var inte populärt. Och han hade ju inte mycket till självdistans, det var inte hans grej.
Nej.
Kan man säga. Det beror ju dels på hans paranoida rädsla för att förlora makten. Och att framstå som en slags gycklare, det är det värsta som kan hända, tycker han. Därför är ju skämt om honom, eller det dåvarande systemet, det var ju komplett livsfarligt att dra, och ändå var det kanske då som det var som mest nödvändigt.
Ja, precis.
Skräck och terror är ju överlag väldigt utbrett här. Det ligger som en blytung filt över hela samhället. Luften är väldigt svår att andas i Sovjet under Stalin-tiden.
Yeah.
En familj väcks mitt i natten av en kraftig knackning på ytterdörren. Till slut går fadern i familjen upp och öppnar. Resten av familjen ligger kvar på övervåningen, helt förlamad av skräck. De hör hur fadern där nere pratar med någon vid dörren. Och så kommer han upp igen. Och så säger han: var inte rädda, det är ingen fara, det är bara huset som brinner.
Ja, just det.
Här kommer då en förklaring igen. Knackningar på dörren under nattetid i Sovjet den här perioden, det innebär att man blir bortförd till någon form av läger eller kanske skjuten i en källare i Moskva.
Ja.
Så att det var ju det värsta som kunde hända. Om då bara huset brann, så var ju det var ju goda nyheter.
Ja. Har du hört den här jämförelsen att analysera ett skämt är som att dissekera en groda? Ingen är så intresserad och grodan dör.
Så jag ska inte hålla på med
Nej, det är det här avsnittet går ut på. Mm. Jag kommer inte hoppas, undrar om vi dissekerar grodor nu.
Ja, det är väl det vi gör. Alltså det här är ju galghumor som visar någon slags förvrängd verklighet för i vilken miljö uppstår ett sånt här skämt. Man kan ju reflektera över hur oerhört vanligt det var att familjer väcktes mitt i natten och fördes bort i en källarcell av först NKVD, som den hemliga polisen hette under en period, och sen KGB. Stalin själv däremot tyckte ju att det var kul att skratta på andras bekostnad.
Oh ja!
Det gjorde han ju mycket gärna, och ofta ganska grymma saker att handla om. Till exempel skrattade han ju så han tjöt och slog sig på knäna över någon berättelse som någon drog över hur någon tidigare kollega hade sett ut när man grep och sen sköt honom, hur han såg ut i ansiktet och sådär.
Ja.
När han avled helt enkelt, och det tyckte han var oerhört festligt.
Ja.
Ofta antisemitiska skämt också som han tyckte var synnerligen roliga.
Hysteriskt roliga. I någon av de här texterna som vi har läst så berättades det att Stalin själv kunde dra ett skämt om sig själv som var ungefär: en georgisk delegation kommer på besök, och så är de inne hos Stalin, och sen lämnar de Stalin, och då har Stalin tappat bort sin pipa. Så skriker han: Beria, Beria, jag har tappat bort min pipa. Beria försvinner.
Beria är ju då en han är chef över hemliga polisen.
Just det, sadist och våldtäktsman
också. Ja.
Beria springer efter de här georgiska delegaterna. Stalin håller på. Och så lyfter han på en tidning. Och där hittar han pipan. Beria, Beria, jag har hittat min pipa. Kommer Beria in och säger: det är för sent. Tre av delegaterna har redan erkänt stölden och de andra är döda.
Och det här drog Stalin själv.
Ja, enligt vad jag har läst någonstans.
Ja, jo, han var väl tydligen lite självdistans då, eller vad man ska kalla det.
Jag kan ha fattat det fel, men jag har förstått det som att han älskade den historien.
Ja, den sätter ju tonen för också vilket samhälle. Här ska man inte, så att säga, sticka upp.
Nej. Jag har en så här allmän tanke också om huruvida det här stalinistiska systemet, om man får kalla det roligt eller inte. För att såklart med brasklappen om att det här är ett av de sjukaste system, de mest absurda, de mest onda system som mänskligheten någonsin har lyckats skapa. Men jag undrar om det inte också är, ja men Ben Lewis kallar att det var en maskin för att framkalla humor. Jag tänker så här, det finns många så här absurda episoder man kan dra och sen diskutera, är det här roligt eller inte? Men jag tänker att man kan dra en sån episod och sen kan vi diskutera, är det här kul? Stalin hade ju en biograf. Och många, då han hade de här riktiga festkvällarna då man drack ordentligt med vodka.
Ja.
Och så avslutades ofta festkvällarna med att man skulle gå och se en film i biosalongen. Och han hade en stor filmsamling, bland annat innehöll den amerikansk film, engelsk film och tysk film, som den samling som ursprungligen hade tillhört Goebbels. Västern, deckare och maffiafilmerna var favoriterna för Stalin. Han tyckte om filmer med mycket våld, men han avskydde filmer som visade eller som anspelade på sex. Eftersom Stalin inte kunde engelska
men tyckte om att se de här västernfilmerna, så förutsatte det här nöjet att Ivan Bolshakov, som var Sovjets filmminister sedan 1939, skulle sitta där i salongen och tolka.
Mm.
Problemet var att Bolshakov inte heller kunde engelska, egentligen. Alltså fick Bolshakov sitta med en översättare och se hur många filmer som helst i förväg. Och sen sitta och efter eget bästa minne och förmåga berätta för Stalin och för politbyrån vad det var som skedde där.
Det här låter väldigt omständigt.
Ja, det är oerhört omständigt. Så hundratals filmer ska han ha suttit och pluggat in på det här sättet. Amerikanska filmer, tyska filmer, engelska filmer. Bolshakovs bägge företrädare, de två tidigare filmministrarna, hade avrättats. Mm. Och det här var Bolshakov mycket medveten om.
Jo, det är klart.
Alltså var han ett ständigt nervknippe.
Mm.
Och det jobbet som var jobbigast för honom, det var att han skulle välja film.
Ja, man tänker ju själv att det är lite jobbigt ibland att välja film där på fredagskvällen.
Ja.
Men det finns inte sådana här ångesttoner.
Så då kommer Stalin gående där längs med vägen. Det var väl en knapp kilometer tror jag, eller något sånt där. Några hundra meter i alla fall till biosalongen. Och då ska Bolshakov hälsa på honom, ta in liksom vilken aura han utstrålar och då välja en film som ska vara den store ledaren i smaken. Alltså sitta och gissa vad Stalin ville se.
Mm.
Chaplin var ofta ett säkert kort. Om han var på riktigt dåligt humör då, nu kör vi en Chaplin-film. Var Stalin på riktigt bra humör, då kunde man kosta på sig en sovjetisk film.
Mm.
Och då satt Bolshakov och maniskt skrev ner allting som Stalin sa. För dagen efter så ringde han ju runt till skådespelare, regissörer och annat branschfolk för att vidarebefordra precis vad Stalin hade sagt om varje liten grej i filmen.
Jaha.
Det uppstår alltså en filmindustri vars syfte är att gissa sig till vad en maktgalen mördare vill se på bioduken.
Mm.
Och så alla de här höjdarna, de tycker såklart att det är skitroligt att Bolshakov är så rädd. Så att de går och driver med honom och skrämmer honom och sådana grejer.
Pikar och...
Ja. Det här är ju ganska roligt. Alltså jag tycker man måste, alltså det är hemskt och bedrövligt, men det är ju det finns ju något,
det är något komiskt i efterhand.
Ja, i den här vansinniga situationen.
Ja.
Sen är det ju inte som att det inte har skämtats om andra totalitära system för den sakens skull heller. Nu vi pratar ju mycket om det som sker inifrån systemet nu. Jag började tänka på det här med Hitler och nazismen. För nazism känns spontant inte humoristiskt på det sättet som Stalins kommunism ibland kan kännas absurt och liksom inte roligt, jag vet inte vad man ska säga, men att det finns någon typ av humor i den absurditeten. Så jag började tänka på skillnaden där, för på många sätt känns det som att nazism är en basvara inom delar av framförallt den moderna judiska skämttraditionen. Jag tänkte spela ett litet klipp.
Heil myself, heil to me. I'm the crowd who's out to change our history. Heil myself, raise your hand. There's no greater.
So my understanding is you want to clear the air because you think you're being unfavorably compared to Donald Trump.
Don't get me wrong, Conan. I agree with a lot he says. A lot. Like 90% of what he says. I'm like, this guy gets it.
Okay.
But it's just... I don't like the way he says it. It's just... It's crass.
Yeah, you know? Yeah. Trump is very...
Det här var det första musikalnumret Heil Myself från Mel Brooks Det våras för Hitler. Sen hade vi Sarah Silverman utklädd i full Hitler-mundering hos Conan O'Brien. Skämtet då att en judisk kvinna spelar Adolf Hitler som tycker att Donald Trump är lite vulgär.
Jaha.
Jag vet inte vart jag landar i det här. Jag har bara tänkt mycket på om det sovjetiska systemet är unikt i att skapa humor eller om alla totalitära system har den här effekten. Och jag har inget bra svar på det, men det är bara någonting som jag liksom har funderat på.
Mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
När Stalin då har dött av den här hjärnblödningen och stroken och allt vad han får ligger och rullar runt där på mattan.
Vilket också är en liten humoristisk situation. De här olika medlemmarna från politbyrån som inte vågar ringa någon läkare eftersom Stalin har varit mitt i en kampanj att göra sig av med läkarna. Ska vi ringa en bra läkare? Finns det en bra läkare? Om han blir bra, kommer vi åka dit då för att vi tog dit en bra läkare?
Ja, precis. Det är mycket att fundera på där. Så han får ju ligga där i flera timmar väl.
Ja, nerkissad.
Innan de vågar gå fram överhuvudtaget.
Ja, det är en episod det.
Det är det ju. Skämten byter ju en smula karaktär efter att han har checkat ut. Det börjar handla om den här totalt utsiktslösa kampen om att konkurrera med USA inom alla tänkbara områden. Khrushchev är den nya ledaren då och han försöker ju som sagt tävla med USA på en massa olika områden. Och ledarna i de här skämten förvandlas ju allt mer från att vara onda, obarmhärtiga och monsterösa som de har varit under Stalintiden till att nu blir då svaga och inkompetenta mer.
Ja.
Läraren frågar en elev i sin klass,
ja,
hur är det att bo i Amerika?
Ja.
Och så räcker någon flitig elev upp handen där och så får han ordet och säger: Amerika är ett fruktansvärt kapitalistland. Arbetarna exploateras av utsugarklassen. Det finns ingen offentlig sjukvård, många barn svälter och man tar inte hand om sina äldre. Helt riktigt, säger läraren. Och vad är Sovjetunionens mål? Vårt mål är att komma ikapp Amerika. Ja, det var en lång tumvirvel där.
Ja, jag satt igång fel klipp.
Ja, nej, men precis. De är alltså efter och försöker komma ikapp till att nå upp till den här dåliga nivån som man precis har beskrivit i USA. Då.
Ja, det är intressant att på det här klassiska talet när Khrushchev för första gången fördömer Stalin. Att i där han ska han ha bankat med skon eller är det en myt? Jag kommer aldrig ihåg det där. Det kanske är en myt, men
ja,
det är talet i alla fall. Han hade ju faktiskt med ett skämt i den tiraden också. Han sa att Stalin ville utvisa alla ukrainare från Ukraina, men han visste inte var han skulle utvisa dem till.
Nej.
Så som Ukraina är en plats man utvisas till.
Just det.
Det är skämtet då.
Ja. Ja, det är ju, det går ju att diskutera hur roligheten är.
Ja.
Hur som helst, under 1950-talet så tilläts ju då vissa skämt och kritik om just Stalin.
Mm.
Eftersom nu är det en tid som har passerat så nu får man skoja om det.
Mm.
Du tyckte ju en tveksamhet kring om det var roligare med skämt om just Sovjetsystemet än andra totalitära samhällen.
Just det.
Det som kanske är lite unikt ändå med Sovjetunionen är ju den, vad ska man säga, övergripande ekonomiska planekonomin.
Ja.
Och hur den fungerar. För den ger ju upphov till en himla massa konstigheter och därmed roligheter.
Det är ju ett av de klassiska teman. Det här liksom, övervakningen är ju ett tema som ofta återkommer, framförallt under Stalintiden.
Mm.
Men de ekonomiska aspekterna och hur illa de fungerar, det är ju det helt förhärskande temat i mer tövädertider.
I den här Hammaren och skämtet, det är ju en dokumentärfilm också om humor i Sovjetunionen.
Mm.
Så finns det ett klipp, det är tecknat och då är de ju på en fabrik. Och så går den här direktören då och förklarar för några besökare hur effektiv den här fabriken är och hur många nya enheter de producerar. De är den bästa fabriken i hela Sovjetunionen.
Ja. Yeah.
Och vi kan låta komma in lite grann ur den här kanske.
This is the most successful factory in Russia. In our first year we make it 500 units. In our second year, we make it 5,000 units. In our third year, we make it 100,000 units. Next year, we expect to make 500,000 units.
Och vad som händer nu är att besökarna står i en hiss som ramlar ner. Och därpå sätter den här direktören en skylt där det står ur funktion. För det är nämligen sådana skyltar som fabriken producerar.
Just det.
Och de behövdes ju många av.
Ja,
är skämt.
Det är det som är skämtet, ja. Absolut. Får man komma in på Reagan? För sådana här skämt älskade Ronald Reagan. Det finns hur många klipp som helst när han drar skämt om hur det fungerar i Sovjet. Mm. Det här är en av klassikerna.
The commissar in the Soviet Union who went out to one of those state collective farms grabbed the first worker he came to. Said, how are the crops? Oh, he said, the crops never been better, just wonderful. He said, how about potatoes? Oh, he said, comrade commissar, if we could put the potatoes in one pile, they would reach the foot of God. And the commissar said, this is the Soviet Union. There is no God. He said, that's all right. There are no potatoes.
Ja, det där är en ganska intressant sak som händer egentligen när Ronald Reagan använder ett skämt som är konstruerat för att människor fast i ett system ska kunna ha en säkerhetsventil, vara små dissidenter, göra sina tiny revolutions som George Orwell kallar det, när då det blir propaganda från den andra politiska konkurrenten.
Precis, de kan ju använda det här och göra gladeligen.
Ja, precis. De senaste åren så har CIA offentliggjort för detta klassificerat material om kriget. Faktiskt nästan 1 miljon sådana dokument. Bland annat så har man hittat ett dokument som kallades Soviet Jokes. Alltså CIA-representanter har med andra ord ofrivilligt agerat folklivshistoriker och sammanställt en stor diger samling skämt. Vilket jag antar innebär att Ronald Reagan hade tillgång till den här typen av skämt direkt från källan. Så han hade spioner på plats som samlade ihop skoj. Jag bläddrade igenom en sammanställning av det här Soviet Jokes. Då står det till exempel, a worker standing in a liquor line says, I've had enough, save my place, I am going to shoot Gorbachev. Det här under Gorbachevs tid då. 2 hours later he returns to claim his place in line. His friends ask, did you get him? No. The line there was even longer than the line here. Längre kö till att skjuta Gorbachev än till att ta sig in i spritbutiken. I ett annat dokument finns en annan typ av skämt, vad ska man säga, bevarat. Då står det så här. En amerikansk officer skämtade en gång att bästa sättet att motverka sovjetiska spioner skulle vara att ge dem alla 19,6 miljoner klassificerade amerikanska dokument. För det skulle ta dem år att ta sig igenom det här. The entire pile is useless, skriver han.
Mm.
Det är inte så starkt skämt, den är ganska snäll. Men alltså, Reagan skulle inte ha dragit sådana skämt på, liksom, på sitt eget systems bekostnad. Mm. Att vi har samlat ihop 20 miljoner dokument om kommunisterna där den överväldigande majoriteten är helt värdelösa. Jag läste en artikel om de här avklassificerade dokumenten också. De är oerhört trista. Många och samma typ av, det är inte som Stasi, men det är den här liksom samlandet av information för samlandets skull, ofta. Och jag menar, det är inte som att det inte fanns aspekter av Reagans eget land, av Reagans egen ekonomi och hur det slog mot människor som man faktiskt kan göra sig lustig över.
Apropå USA och politiska karikatyrer, de riktar sig ofta mot det egna landets ledare.
Ja.
Skillnaden mellan deras budskap och verkligheten. Och i USA så fanns det en karikatyrtecknare som heter Herbert Block.
Just det.
Och han kallas ju då Herblock.
Mm.
Det var han som myntade begreppet McCarthyism för övrigt.
Just det.
Joseph McCarthy var ju en senator under början på 50-talet som var synnerligen antikommunistisk och antisovjetisk.
Mm.
Och, och det var under den perioden som det officiella amerikanska etablissemanget jagade upp sin antikommunism till helt nya nivåer.
Mm.
Och han ägnade sig åt att utmåla allt från poliovaccin till fluorsköljning som kommunism.
Mm.
Och Joseph McCarthy, han försöker ju faktiskt inskränka yttrandefriheten just av rädsla för kommunismen.
Ja.
Och det här leder till att den här karikatyrtecknaren Hörblock vänder sig mot McCarthy och sätter in all sin finurliga spetsfundighet mot honom då. Och det är ju väldigt kul också.
Ja, verkligen.
Det blir ju svårt att ägna sig åt karikatyrer i en stat där det är förbjudet med tryckfrihet, där inte tidningarna är fria.
Mm.
Så därför blir det ju mindre tecknade skämt och karikatyrer så. Utan här handlar det om muntliga skämt som man kan säga i en pålitlig snävkrets snarare.
Så är det. Och berättelser är ju roligare än karikatyrer också.
Ja, däremot fanns det ju karikatyrtecknare i Sovjet med, men de var ju i den sovjetiska statens tjänst, så att säga.
Ja, det var det vi var inne på med Krokodil till exempel.
Precis. Och Boris Jefimov, han blev ju 108 år farbror.
Bra jobbat.
Ja, han tecknar ju karikatyrer och han med både en och andra, både generaler för den vita sidan i inbördeskriget 1918, nazistiska ledare och amerikanska presidenter.
Mm.
Han ritar allt möjligt. En gång 1947 däremot, då hade ju Stalin själv suttit på kammaren och tänkte ut en festlig karikatyr.
Mm-hmm.
Och så ringde han upp Jefimov personligen. Och man blir lite svettig när kamrat Stalin är i andra änden av
luren.
Särskilt med tanke på att Jefimovs egen bror hade ju också blivit avrättad vid ett tillfälle. Men Stalin, han tyckte att det här var en så himla bra idé, så han ville se den ritad. Det gick ut på att teckningen skulle då illustrera hur en amerikansk militärkår stiger i land på Nordpolen och säger sig nu försvara det här området från sovjetisk gerilla. Och det finns ju ingen gerilla där givetvis, men det handlar ju om då att Truman-doktrinen, den amerikanska presidenten Harry Truman, han hade ju lanserat att USA ska stödja alla som vill bekämpa kommunismen överallt.
Mm. Det är ändå en helt okej sovjetisk skämtteckningsidé.
Ja, och ja. Men alltså Jefimov till exempel, han gick ju runt på gatorna om nätterna för att han inte vågade vara hemma. För det var ju då Stalins polis kom och knackade på.
Ja.
Så han var ju ute och gick på nätterna helt enkelt. Det säger ju också en del.
Ja, verkligen.
Men det kunde ju vara riskabelt även att dra muntliga skämt.
Mm.
Det tydliggörs ju bland annat i det här skämtet. En domare gick omkring under lunchrasten och skrattade belåtet för sig själv. En kollega frågade då vad det var som var så lustigt. Och då svarade domaren skrattande: ja, jag fick just höra en sån underbar historia om kamrat Khrushchev. Jaha, får jag höra? Är det från vettet? Jag dömde just den här mannen till 3 månaders fängelse för att han berättade den.
Ja.
Ja. Eller den här: hur många gånger kan man berätta ett politiskt skämt i Sovjetunionen?
Berätta.
3 gånger.
Ja.
Första gången för en vän, andra gången för förhörsledaren och den tredje gången för cellkamraten.
Ja, det är starkt. Mm. 2 KGB-agenter står och pratar med varandra. Den ena säger: tänker du vad jag tänker? Säger han: ja, då måste jag arrestera dig.
Ja, just det. Under slutet på Sovjet-eran så kommer de här skämten om den usla ekonomin mer och mer.
Mm.
Och att hela staten på något sätt lider någon slags senilitet.
Ja.
Kan man säga. Det är varubrist och köerna vinglar sig långa. Det här har du redan dragit några skämt om. Och det uppstår ju problem för de som inte har tid att stå i kön.
Mm.
Man kanske har ett jobb man måste vara på, helt enkelt. Men de äldre i samhället, de har tid att köa.
Yeah.
Och då var det ett stående skämt att om man inte har någon farmor så gör man ju bäst i att skaffa en som kan stå i kö, så att säga.
Ja.
Från och med Gorbachevs tillträde som generalsekreterare 1985 så lättas det ju upp mer och mer vad man kan säga och skriva.
Det är ju det han lanserar, idén om öppenhet i media, glasnost som den brukar kallas.
Mm.
Och det där är ju intressant, för om man kollar på Krokodil till exempel, så Eriksson och Cesarini som jag var inne på, de kallade Krokodil fram till 85 för en sofistikerad form av propaganda. Som vi var inne på, att man liksom, ett sätt för ett totalitärt system att inför omvärlden visa upp att vi är minsann inte så auktoritära. Se hur vi tillåter de här skämteckningarna att jäcka oss.
Mm.
Men efter 85 så radikaliseras Krokodil. Och det är ju som med allt annat under de här åren i Sovjetunionen, att när man har haft den här kitteln kokande och man bara ska släppa ut lite ånga,
Men det är ju väldigt, väldigt svårt att göra så. Det vill ju koka över.
Det gör ju lätt det. Om man ger någon lillfingret så tar de hela handen.
Ja, precis. Så att det är under Gorbachevs epok. Vill du höra Reagan dra ett Gorbachev-skämt?
Ja.
You know, less than one family out of seven in the Soviet Union owns an automobile. Most of the automobiles are driven by the bureaucrats. The government furnishes them and drivers and so forth. So an order went out one day to the police that anyone caught speeding, anyone, no matter who, gets a ticket. Well, Gorbachev came out of his country home, his dacha. He was late getting to the Kremlin. There was his limousine and driver waiting. He told the driver to get in the back seat, he'd drive, and down the road he went. They passed two motorcycle cops. One took out after him. And pretty soon he's back with his buddy, and his buddy says, well, did you give him a ticket? And he said, no. Well, he said, why not? Oh, he said, too important. Well, he said, we're told to give anybody a ticket, no matter who it is. Oh, he said, no, this one was too, I could. Well, he said, who was it? He said, I couldn't recognize him, but his driver was Gorbachev.
Ja, han gillar ju att dra de här skämten inför stora folksamlingar, Reagan.
Ja, de där klippen, det är så märkligt. Det ser ut som han står och halvhänger vid podiet och bara liksom...
Mm. Han är lite
pappa easy. Skämtar i minut ja. Efter minut. Ett Gorbachev-skämt, sen kommer ett Castro-skämt. Sen kommer...
Ett annat skämt han drar är ju en amerikan och en sovjetisk medborgare som pratar med varandra. Och så säger amerikanen, mitt land är bättre. Jag kan gå in till president Reagan, rakt in i ovala rummet i Vita huset och slå näven i bordet och säga, jag gillar inte det du gör. Och så säger sovjetmedborgaren, men det är ingen fara, det kan vi göra i mitt land också. Jag kan gå rakt in i Kreml, in till generalsekreterare Gorbachevs skrivbord och slå näven i bordet och säga, jag gillar inte det president Reagan gör i USA.
Ja.
Det finns ju ett skämt som illustrerar de olika ledarnas tillvägagångssätt för att hantera bristerna och problemen i Sovjetunionen.
Ja.
Och det går ut på att de här ledarna sitter på ett tåg. Det är Stalin, Khrushchev, Brezhnev och Gorbachev.
Ja.
Och så stannar tåget. Och Stalin, hans reaktion är ju naturligtvis...
Why has the train stopped? Shoot the driver!
Skjut lokföraren! Men Khrushchev, han säger då nej, vi måste rehabilitera lokföraren, det är bättre.
Wait, I have another solution. Rehabilitate the driver.
Och då höjer Brezhnev fingret och så säger han, nej, vi gör så här.
Let's draw the curtains, turn on the gramophone and let's pretend we're moving.
Låt oss dra för gardinerna, höja musiken och så låtsas vi som att tåget åker. Och Gorbachev han säger, nej, kamrater, låt oss nu bara göra så här att vi går ut och så knuffar vi på tåget.
Comrades, let's get out and push.
Och det här ska ju då visa varje personliga ledares inställning till och deras metoder att lösa problemet, som sagt.
Yeah.
Och inget av dem funkar överhuvudtaget.
Just det. Det är det som det är skojet som driver skämtet.
Så skämten är ju en smula pedagogiska ibland också på något sätt.
Så kan det vara. Är det här första gången som vi på något sätt egentligen tar oss an Sovjetunionen under kalla kriget i den här poddens historia?
Ja, vi har väl pratat om Sovjet. Bland annat har vi Ungernrevolten 56.
Ja.
Men det kommer ju in i olika sammanhang så där. Snarare än att det har varit fokus för avsnittet.
Ja.
Det blir ju lätt också en slags nostalgikänsla här. Eftersom det här är ett system som inte existerar i princip någonstans. Och därför höjer ju roligheten på något sätt med kanske. Jag vet inte.
Ja. Med det sagt så är det väl inte otänkbart att vissa av de skämten som hade rötter i Tsar-Ryssland och som gick jättebra att anpassa till Sovjetunionen faktiskt går att dra i Putins Ryssland också.
Ja, det är ju fullt möjligt förstås, ja. Det är ju den här ventilen under en förtryckande regim.
Ja.
Folket behöver ju ha de här galghumorskämten.
Ja, men vad härligt då att vi fick lyfta lite olika exempel, dra lite vitsar. Skönt att vi åkte till Ungern för att göra det också.
Ja, nu ska vi väl gå till en sovjetisk, vad heter det, theme park här i området också, och uppleva lite, ja, kommunistisk
propaganda, kolla på lite gamla Lenin-statyer.
Ja, just det.
Ja, gå och kolla på lite gamla judiska kvarter och så också. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden.
Ja, tack så mycket. Vi hörs.
Ja, på återseende. Hej då med er!